الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في وتربتانو لكوننا إي بوكن الفصول في سيرة الرسول آب الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وفي بريدي فرا لكونن طالة أم غزوة الخندق slaget om El-Khandaq vid Medina, som på svenska kan betyda vallgravarna. Och detta slag är också känt som El-Ahzab. Och Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade en hel sura i Koranen. Och det är sura 34 som handlar om den här väldigt stora händelsen i islams historia. Och vi började i förra lektionen att tala om detta slag. Och vi nämnde att det här slaget var år 5 hijri. Och det var efter Badr, efter Uhud, så kommer då Al-Ahzab. Och man kan säga att Al-Mushrikin i Mekka attackerade muslimerna i Badr, attackerade dem i Uhud. Och sen denna gång Al-Khandaq, Al-Ahzab, vilket skulle komma att bli den sista gången. För profeten Muhammad alaihi salatu wassalam har sagt att de har attackerat oss, men nu kommer de inte längre attackera oss, utan vi kommer att attackera dem in efter den här händelsen. Så det här var år 5 hijri. Och orsaken till det här slaget, det var att vissa från Bani Nadir, som var från Medina. Och i Medina fanns det ju vissa stammar från El-Yahud. Bani Nadir, Bani Qaynuqa och vilka var det? Bani Nadir, Bani Qaynuqa. Bani Qurayza, ahsant. Tre stycken kända stammar från El-Yahud bodde i Medina. Och profeten alaihissalam hade gjort en fredspakt med de som bodde kvar i Medina. Och vissa av dem, som Bani Nadir, var då de som låg bakom det här slaget. Och det var de som vände sig till folket i Mekka, al-Mushrikin, och liksom äggade upp dem. Och säger att ni måste attackera muslimerna, vi måste utplåna dem en gång för alla. Och de gav massa löften att vi kommer stå med er, vi kommer hitta soldater som kommer stå med er och så vidare. Och sen samlade de andra stammar från araberna och begav sig då mot El-Medina med en armé på 10 000 soldater. Väldigt många, då muslimerna var ungefär 3 000 i Medina som skulle strida. Så var det då ungefär 10 000 stycken som var på väg mot El-Medina. Och när profeten alaihissalam hörde om deras ankomst, att de var på väg mot Medina, så grävde han då dessa vallgravar, El-Khandaq, med mushawarat Salman al-Farisi radiyallahu anhu, konsultation av Salman al-Farisi, som hade tagit med sig den här kunskapen från Persien. Där man, då man krigade mot fienden, grävde vallgravar. Vilket var någonting som folket i den arabiska halvön inte kände till. Och det var väldigt praktiskt för att Medina, för de som har sett Medina på kartan, speciellt den gamla kartan, så finner man att Medina är omgivet av lavaområden. Det som kallas för Al-Harra, Al-Sharqiyya och Al-Gharbiyya. Och det här området sträcker sig på flera kilometer. Och där kan man inte gå med sina kameler, sina hästar och sina soldater. För de här lavastenarna är väldigt vassa. Så det är en terräng som är väldigt svåråtkomlig. Och då finns det två vägar kvar in i Medina. Och de här vägarna blockerades då med att man grävde vallgravar. Och vi nämnde i förra lektionen att de här vallgravarna var ungefär de var flera kilometer långa norr om Medina. De var 2,5 meter djupa och 2,5 kilometer långa. Och det sägs också att det tog muslimerna 6 dagar att gräva dessa vallgravar. Och det var under otroligt svåra förhållanden som det här skedde. Ja, det var en stor prövning för de troende. Det var på vintern. Jag vet inte om ni har varit någon gång i Medina på vintern. Det kan bli jättekallt. Det var på vintern. Det var stormar med iskall vind. Det var svält. Folk hade knappt någonting att äta. Och vi nämnde i förra lektionen hur vissa av sahaba knöt en sten på magen för att inte känna av hungern. Och profeten alaihissalam hade knutit 2 stenar runt magen för att inte känna av den här hungern. Och de jobbade yani, nästan oavbrutet för att gräva de här vallgravarna. Så ungefär i 6 dagar grävde man då dessa vallgravar. Och vi nämnde också, som ulema sa, att det skedde många mirakel under dessa dagar. De miraklet då Allah Azza wa Jalla gjorde baraka i maten. Ni kanske kommer ihåg den berättelsen. Och mashallah, maten blev räckte till alla sahaba. Naam. Och vad hände också? En från de här judarna som bodde i Medina, som heter Huyay ibn Akhbab, begav sig till Bani Qurayza, som hade en fredspakt med profeten Muhammad alayhi salatu wassalam, och han var på dem tills de bröt fredspakten. Och det här var också något som gjorde det ännu svårare för muslimerna, att de hade allierade som sen vände sig emot dem, som sen svek dem. Det var också något väldigt jobbigt. Nej. Och Allah subhanahu wa ta'ala beskriver ju också det här i surat Al-Ahzab, då han säger: Ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh ja'atkum junudun fa'arsalna 'alayhim rihan wa junudan lam tarawha. Troende, minns Allahs gåvor eller välsignelse över er då arméerna kom mot er, så Allah skickade en vind och soldater som ni inte kunde se, det vill säga änglar. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Då de kom mot er, min fawqikum, yani från den övre delen av Medina, wa min asfala minkum, wa idh zaghatil absar, och då blickarna höll på att gå förlorade, wa balaghatil qulubul hanajir, och hjärtan nådde upp till halsen, wa tadhunnuna billahi dhununa, och folk trodde olika eller trodde dåligt eller yani fick dåliga tankar om Allah. Hunalika betulja al-mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Här sattes de troende på test, ibtila, wa zulzilu, och de skakades om, zilzalan shadida. Och här ser ulema yani de prövades både själsligt och fysiskt. På alla möjliga sätt kom den här svåra prövningen mot dem. Och det var också under det här slaget som en nifaq, som hyckleri, spred sig och uppenbarade sig i Medina. Det fanns vissa hycklare, men de hade haft låg profil. De ville inte skylta med sitt hyckleri och hade låg profil innan den här händelsen. Men när de kände sig pressade och kände att muslimerna kommer nog förlora, de är 3000 mot 10000 och omständigheterna, kuffar har mera vapen och så vidare, då visade de sitt hyckleri och försökte få med sig folk på deras sida och försökte sätta tvivel, check och försvaga de troendes iman. Så det här var också en prövning. Och det här är de som Allah Azza wa Jalla nämner i den här versen, att de trodde dåligt om Allah. Yani wa tadhunnuna billahi dhununa. Och här säger ulema som Al-Hasan al-Basri, som Ibn Kathir nämner i tafsir, yani de trodde al-munafiqun att Muhammad och sahaba kommer att utplånas. De kommer att utplånas medans de troende var övertygade om att Allahs löfte är sant och att Allah kommer ge seger och låta hans religion vara överlägsen alla andra ideologier och religioner. Naam. Så som Allah Azza wa Jal nämner senare i den här suran. Naam. Så hyckleri och hycklarna spred sig. Allah musta'an. Och det är också en poäng, och det är att så fort hycklarna får en chans så hugger de. Om de kan skadas eller någonting så är de tysta. Och de döljer sina dåliga avsikter. Men när de får en chans så hugger de direkt. Och han nämner också ulema att det är i svåra tider som hycklarna visar sig. Yani, när det kommer ibtila så har de inget som helst tålamod. De har ingen som helst ikhlas. Och ingen som helst avsikt att stå upp och försvara sanningen. Och då visar de sitt sanna jag. Subhanallah, som här skedde. Och de försökte också fly och komma med konstiga ursäkter. Och de säger att våra hus inne här aura. Inne våra hus är blottade. Man stoppade kvinnorna och barnen inne i en fort, en borg som fanns i Medina. Och de säger att våra hus är blottade. Och Allah säger att de är inte alls blottade, utan ni vill bara fly. Ni försöker bara fly från att kriga och försvara muslimerna. Och sen så omringade el-mushrikin när de kommer fram till Medina och märker att de inte kan komma in i Medina, så slår de då läger utanför Medina. Och omringar Medina i en månad. Och vissa ulema säger 20 dagar. Så är de utanför Medina. Och det sker ingen fysisk konflikt eller slag. Utan det enda som sker är att de skjuter pilar över vallgraven mot varandra. Okay? Och det sägs att, om jag inte har fel, att 8 stycken från muslimerna dog. Och 4 stycken från kuffar dog. På nästan en hel månad. Så att det är en av de slagen där det var väldigt få offer, kan man säga, på båda sidorna. Men utgången var väldigt stor, som vi kommer att få se på slutet. Det var en stor seger för muslimerna. Och profeten alaihissalam ville också göra vissa fredsavtal med Uyayna ibn Husn och al-Harith ibn Auf, som var från Ghatafan, med att de skulle få en tredjedel av Medinas dadlar om de lämnade det här kriget. Men sahaba avrådde honom från detta och sa att vi hade problem med de här människorna när vi var kuffar, ska vi då göra en pakt med dem när vi är muslimer? Men om det är Allah som har sagt det så accepterar vi det. Men om det är din åsikt och någonting som går att diskutera, så tycker vi att vi inte ska ge efter till de här människorna. Och sen så säger författaren den stora vändningen här. Vad var det som hände då? Tänk er, muslimerna är i Medina och det är svält. De har ingen mat nästan. Det är iskallt. Och de är omringade av kuffar som är större och mera i antal. Så vad var vändningen? Vad var det som fick kuffar att vända tillbaka till Mekka? Det fanns, han säger här författaren, ثم إن الله سبحانه وله الحمد صنع عمرا من عنده خضل به بينهم وفل جمعهم أو جمعهم. Han säger här att Allah subhanahu wa ta'ala, till honom tillhör allt pris, bestämde att någonting skulle ske som skulle göra att dessa kuffar då vände ryggen mot varandra. Allah azza wa jal sådde splittring mellan dem. Och det var att Nu'aym ibn Mas'ud ibn Amir al-Ghatafani radiyallahu anhu, accepterade islam. Den här mannen var innan kafir och han var med en av de grupperna som kommit för att strida. Blev muslim. Och han kommer till Rasulullah alayhi salatu wassalam och han säger: Ja Rasulullah, inni qad aslamtu, famurni bima shi't. Ja Rasulullah, jag har accepterat islam, beordra mig med vad du vill. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما أنت رجل واحد. Men du är bara en person. فخذل عنا إن استطعت. Så gå och så splittring mellan dem om du kan. فإن الحرب خدعة. Yani gå och bedra dem eller slå splittring mellan dem. För krig är خدعة. Och خدعة betyder typ att yani luras eller föra folk bakom ljuset. Man ger sken av saker som det inte är. När man krigar kan man inte vara ärlig. Och det ser man även idag. Att alla som krigar ljuger. De säger det var inte vi. Och sen när de ska komma med vapen. De säger vi har mera vapen än vad de har. Vi har mera soldater än vad vi har. Och så vidare. Och det här ser man i alla krig. Att al-harb och khuda. Taib. Så gå och så splitter in mellan dem. Och den här mannen. Radiallahu anhu. Nu'aym. Hade gott anseende hos alla. Hos Quraysh, hos sitt folk och hos judarna som bodde i Medina. Alla de här tre stammarna. Okay? Så vad gjorde han för någonting? Han gick till Bani Qurayza, till judarna i Medina. Och han säger till dem: "Wa kana ashiran lahum fil jahiliya." Och han hade bott med dem i jahiliya innan islam. Och han gick in till dem och de vet fortfarande inte att han blivit muslim. De tänker att han är kafir. Så han kommer in till dem och säger till dem: "Ja Bani Qurayza, ni vet att jag eller ni bor tillsammans med Muhammad sallallahu alaihi wasallam och Quraysh har kommit för att kriga och om de vinner Taib så kommer de ta chansen eller de kommer att ta den här segern. Och om de inte vinner så kommer de att skynda sig tillbaka till sitt land eller till sin stad. Och de kommer att lämna er tillsammans med Mohammed och han kommer att hämnas mot er. Yani ni har brutit fredspakten och då kommer det bli konsekvenser. Och Quraysh kommer inte vara där för er. Vinner de, då är det på er sida. Men förlorar de eller återvänder de så är ni chanslösa. Ni har ingen garanti eller försäkring. Okej? Okay? Så han säger: gå till Quraysh, gå till dem och be dem om en garanti, en slags pant på att de inte kommer att vända er ryggen. Att de kommer att stanna kvar, de kommer att försvara er och skydda er. Taib. Och då så sa de: du har kommit med en väldigt bra åsikt. Okej, okay? Du har kommit med en bra åsikt. Och sen går Nu'aym till Quraysh. Och han säger till Abu Sufyan, som på den tiden inte blivit muslim: ni vet hur väl jag vill er. Ni vet vilken bra rådgivare jag är till er. Och de säger: ja, det stämmer. Och de vet inte heller att han har blivit muslim. Och han säger: du vet, ni vet att Bani Nadir, eller han säger: Bani Nadir har ångrat sig att de brutit fredspakten med Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och de har gått till honom och bett om ursäkt. Och de har sagt till Muhammed alaihissalam att de ska gå till er och fråga om en garanti, alltså pengar. Som de sen ska ge till Muhammed alaihissalam som att de sonar för att de bröt fredspakten. Okej? Okay? Så att de var på sin vakt. Yani, oj, är det sant? Men de hade inte brutit den här. De hade inte bett om ursäkt. Men han gick och sa det. Och sen så gick han till hans folk Ghatafan och han sa samma sak. Taib. När det sen var lördag kväll i Shawwal så skickade Quraysh till Bani Nadir att kom imorgon så ska vi kriga eller vi ska attackera. Och då så skickade Bani Nadir till Quraysh och de säger: imorgon är lördag. Än i lördagar krigar vi inte, det är våran vilodag. Och för det andra, vi kommer inte heller kriga tillsammans med er tills vi får en garanti. Yani exakt det som den här mannen Nuaim hade sagt, att de kommer att komma och försöka lura er på de här pengarna. Och då kommer de och de säger vi vill ha en garanti. Taib, vi vill ha en garanti. Och när de då kommer och säger det här, så säger Quraysh sadaqana wallahi Nuaim ibn Mas'ud. Yani Nuaim ibn Mas'ud sa sanning till oss. Och då så kommer de tillbaka och säger att Quraysh kommer inte kriga med er. De kommer inte ge er någon garanti. Och då säger Bani Nadir, subhanallah, Nuaim pratade sanning. Yani de sviker oss. De är inte beredda att lägga en krona för att försvara oss. Men det var ju på grund av den här, att de trodde att man skulle lura dem och ta pengarna och ge till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Så de där splittrades och vägrade då att kriga tillsammans med varandra. Och i samma häva skickade Allah azza wa jalla också den här iskalla vinden som blåste bort allting. Yani Quraysh hade sina tält, sina kameler och så vidare. Den blåste bort tälten, den blåste bort kastrullerna, den släckte all eld de hade, de kunde inte värma sig. Så att, och de kunde inte tända någon ny eld heller, så att det blev iskallt. Taib. Och Allah skickade också sina soldater. Och Allahs soldater som han nämner i surat al-Ahzab, det är al-Malaika, det är änglarna. Och Allah kastade också rädsla i deras hjärtan. Så att alla var jätterädda. Som Ibn Kathir nämner i tafsir, att folk var så skräckslagna att de gick, ledarna gick till sitt folk och säger typ skydda mig, jag är så otroligt rädd. Så Allah azza wa jalla kastade skräck i deras hjärtan. Ja. Och här nämns också en berättelse att profeten alaihi salam skickade Hudhayfa ibn al-Yaman för att spionera på läget hos al-Kuffar. Och den här hadithen finns i Sahih Muslim. Och det är som följande, en väldigt fin hadith. Och det var att Hudhayfa radiyallahu anhu satt tillsammans med en man, yani från ett tabi'in, han var inte från sahaba. Och den här mannen säger: "Law adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qataltu ma'ahu wa ablaytu." Yani kanahu yastaqillu bala'u as-sahaba wa jihaduhum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Den här mannen från tabi'in, han säger: "Om jag skulle vara med Muhammad alaihi wasallam, skulle jag kriga, jag skulle offra typ allt." Och det är som att han säger att ni sahaba, ni gjorde inte tillräckligt. Yani jag skulle offra ännu mer än vad ni har gjort. Och i vissa hadithen han säger, jag skulle inte ens låta profeten Alisam gå på marken, jag skulle lyfta honom. Okej? Okay? Och då så säger Hudhayfa radiyallahu anhu, Anta kunta taf'alu dhalik, skulle du verkligen göra detta? Jag var tillsammans med Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Laylat al-Ahzab. Och då dessa starka vindar och kalla vindar kom och den här iskalla kylan. Och då säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, är det inte någon av er som ska gå och spionera och hämta information från fiender? Och han kommer att vara med mig på domedagen. Och i vissa hadither, han kommer vara i paradiset. Han kommer att vara i paradiset. Så folket, alla sahaba var tysta. Ingen sa, jag. Och då säger han en gång till, är det inte någon av er som ska gå och hämta information från fienden och jag kommer att göra, eller han kommer att vara med mig på domedagen? Och folk var tysta. Och han säger det här en tredje gång. Och alla var tysta. Och sen så säger han det här. Han säger, kom ja Hudhayfa. Han väljer ut Hudhayfa och säger, ställ dig upp. Och då så säger han, ja Hudhayfa, gå och hämta information från fienden. Och då säger Hudhayfa, falam ajid budan, yani jag hade inget annat val då profeten alayhi salam yani särskilde mig med mitt namn. Så jag gick. Och här är också viktigt, varför sa sahaba, varför var det ingen som ställde sig upp? Jo, för att på grund av skräcken. Och här, kolla här, du ska gå till Inte bara du ska gå och kolla. Du ska gå in mitt bland fienden. Ta dig bakom vallgraven. Det är iskallt, det är vindar, det är svält, det är rädsla. Nästan en hel månads belägring av Medina. Så folk, de är utmattade. Och det är iskallt. Och du ska gå själv mitt in till fiender och spionera. Yani, hur stor är sannolikheten att du kommer klara det? Så därför var ingen som sa ja. Men Hudhayfa radiyallahu anhu fick den här äran att han blev utvald. Och lyssna på det här. Han säger Hudhayfa. Och profeten Alisam säger till Hudhayfa: avslöja dig inte. Yani, gör ingenting. När du kommer dit, lyssna bara och gå tillbaka. Du får inte avslöja dig, du får inte yani, göra någonting när du kommer dit. Så han säger Hudhayfa: när jag gick därifrån, från profeten Al-Islam, mot fiender, så var det som att jag gick i en hammam. Yani i en ångbastu. Yani det blev varmt. Och det här är ett mirakel. Allah azza wa jalla, bland den här iskalla kylan, han gick från ingenstans. Vägen dit, den blev otroligt skön. Som att han gick i en ångbastu. Okej. Okay. Och sen när han då kommer fram, så säger han att jag såg Abu Sufyan sitta och luta sig mot en eld. Så jag stoppade en pil i min pilbåge. Och jag avsåg att skjuta honom. Men då kommer jag ihåg att profeten alaihissalam sa att du får inte göra någonting. Du får inte avslöja det. Och så säger han: om jag hade skjutit hade jag träffat honom. Taib, om jag hade skjutit hade jag träffat honom. Och det är också subhanallah att han inte sköt. För Abu Sufyan blev sen vem? Han blev sahabi radiyallahu anhu. Från de bästa av sahaba. Och han nämns också i vissa hadither att när han står där, han kommer fram och lyssnar på vad de säger. Och han får reda på att de ska lämna. De har gett upp yani. Och när Abu Sufyan ska säga det här, så för att försäkra sig att det inte finns någon fiende där, så säger Abu Sufyan: varje person frågar vem som är bredvid honom. För det var kolsvart. Det är också en annan sak. Det var kolsvart, man kunde inte se någonting alls och iskallt. Så han säger: varje person kollar vem som är bredvid honom. Vad gjorde Hudhayfa? Var folk bredvid honom? Hudhayfa, mashallah, var väldigt skarp. Han tog tag i personen och säger: vem är du? Så innan han hinner fråga honom. Så att han bara säger: vem är du? Personen säger: ja, men det är jag. Och sen kallas. Han frågade inte. Han tog det som en reaktion på att han är från oss igen. Utan att kunna se vem det var. Och så säger Hudhayfa att sen jag gick tillbaka, så var det som att jag gick i den här värmen igen. Återigen, jag gick tillbaka som att jag gick i en bastu. Och när jag då kommer tillbaka och berättar vad jag har hört för någonting, så lägger profeten alaihissalam hans aba'a på mig. Genom hans mantel täcker han mig med, som han brukade be med. Och sen somnade jag tills det att han väcker mig och han säger: kum ya nauman, ställ dig upp du som sover. Naam. Och den här hadithen är som han har ett mirakel. Att han går där mitt i kylan och det blir skönt och värme för honom. När han kommer tillbaka så fryser han. Den här värmen försvinner. Och då får han låna profetens mantel alaihi salatu wassalam. Naam. Och sen morgonen därpå så har då kuffar gett sig av. De har tappat hoppet. De har tänkt att vi har förlorat våra bundsförvanter från Medina. Ghatafan har också lämnat oss på grund av den här splittringen. Så de begav sig tillbaka. Och då så la muslimerna ner sina vapen i Medina. Och då kommer Jibril alaihi salatu wassalam till profeten alaihi salatu wassalam. Medan han gjorde ghusl hemma hos Salama. Och han säger till profeten alaihi salatu wassalam: har ni lagt ner era vapen? Vad beträffar oss änglar så har vi inte lagt ner våra vapen. Bege dig mot dessa, yani Bani Qurayda. De som förklarade krig mot dig. Bani Qurayda hade en fredspakt med muslimerna som de sen bröt. Och ingicks då tillsammans med kuffar för att attackera muslimerna. Så de, yani, gick in i krigsläge mot muslimerna. Och då så nämns också hur profeten alaihi salam begav sig mot Bani Qurayza och yani krigade mot dem. Och det är en ganska lång berättelse, den kanske vi hoppar över. Men i alla fall, det skedde då också. Och här finns då också den här väldigt viktiga berättelsen då profeten alaihi salam säger att efter idag kommer de inte kriga mot oss, utan vi är de som kommer att kriga mot dem. Så det här blev en stor seger, en stor förlust och nedgång för icke-muslimerna i Mekka. Och det var sista gången de då attackerade Medina. Och sen skulle det komma att bli tvärtom. Och det kommer vi inshallah tala om nästa lektion, då vi talar om Al-Hudaybiyya. Yani fredspakten mellan profeten Muhammad a.s. och folket i Mekka. Som sen ledde till den stora erövringen av Mekka. Ja. Och jag tänkte idag passa på att tala om ett annat ämne väldigt kort. Inshallah ta'ala. Och det är att nästa vecka så säger de att det är Maulid. Har ni hört det? Har ni hört det? Nästa torsdag eller nästa fredag. Och då ställer jag en fråga. Är det sunna att fira Maulid? Är det sunna? Vad säger ni? Nej, inte sunna. Står det i Koranen om Maulid? Står det i Sahih Hadith om Maulid? Nej. Om det inte är sunna att fira Maulid, vad är det då att fira Maulid? Ja? Bida. Ja. Och det här är viktigt faktiskt, för tyvärr många gör det. Jag vet inte vad de gör i Uppsala moskén, men yani, vi säger i alla fall det som vi tycker är korrekt med våra bevis för att ge nasiha, råd. Och att älska profeten Muhammad a.s. är wajib. Vi måste älska honom mer än oss själva. Mer än våra familjer, våra barn och alla andra människor. Eller hur? Gör vi inte det så är vi inte riktigt troende. Och vissa säger då att yani, vi firar Maulid för att vi älskar profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Men då ställer vi den här frågan. I islam får man inte göra någonting utan bevis. Eller hur? Man får inte göra någonting utan bevis. Koran och sunna. Är det inte så? Man kan inte hitta på någonting nytt. Vi kan inte hitta på en ny salat. Vi kan inte hitta på någonting nytt. Utan vi måste följa Koranen och sunna. Och profeten alaihi salam har ju sagt alaikum bisunnati, följ min sunna och sunnan av al-khulafa al-rashidin al-mahdin. Och när vi kollar i sunna, vi finner inte någonstans att det står att man ska fira maulid. Vi finner inte heller att khulafa al-rashidin firade maulid. Ingen av sahaba firade maulid. Ingen av tabi'in gjorde det. Ingen av de fyra imamerna, Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmed firade maulid. Utan det här var någonting som kom år 500 hijri. Men i 500 år efter profeten Muhammad a.s. så var det någon från Al-Fatimiyin i Egypten som firade Maulid. Och Al-Fatimiyin är en extrem gren från Shia, från Rafida. Och vad gjorde de för någonting? De sa i Egypten, om kristna firar Jesus, de har julafton, då måste vi fira Mohammed, för Mohammed är bättre än Jesus. Det här var deras argument. Men det här argumentet håller inte. Att fira jul, är det sunna? Nej, det är inte sunna. Så att sen likna det och säga att vi ska fira Maulid, det blir inte heller sunna. Det blir också fel. Ja. Och här finner vi också några andra viktiga saker. Och det är att islam finns inte att man firar födelsedagar. När profeten Muhammad a.s. kommer in i Medina och han ser att de firar två id, eller de firar vissa id, han säger, vad är det här för någonting? Och då säger de, det här var någonting vi firade i jahiliya. Och då säger han, Allah har bytt ut de här id mot id al-fitr och id al-adha. Men hur många id har vi i islam? Två id. Och vi har lilla id som är fredagar. Men vi har två stora id. Så att säga Eid al-Maulid, ihtifal al-Maulid, det blir en innovation. Yani det saknar grund. Och firar man Maulid så efterliknar man också icke-muslimer. Och profeten Muhammad a.s. har sagt, men tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Att den som efterliknar ett folk, han ifrån dem. Och vi ska inte efterlikna icke-muslimer i deras religiösa utövanden. Och när de firar jul, de firar Jesus, eller firar sina helgon eller sina präster och Maria och så vidare, då är det en religiös högtid. Och vi ska inte efterlikna dem i deras högtider. Så är det, helt enkelt. En annan sak är också att Maulid, vissa säger, vi firar bara Maulid för att minnas profeten Muhammed alaihissalam. Och det här är bra, att minnas profeten alaihissalam är bra. Men ska vi bara minnas honom den här dagen? Nej. En muslim ska minnas profeten alaihissalam varje dag. Eller hur? Varenda gång vi säger ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Varenda gång vi gör salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Så ska vi minnas honom. När vi har gjort wudu, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. När vi gör adan wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. När vi gör salat, vi ska be som Muhammad alaihissalam. Så vi ska minnas honom hela tiden. Inte bara någon dag om året, utan varenda dag så ska vi minnas honom alihi salatu wassalam. Och de säger också, vi firar Maulid för att vi älskar profeten Muhammed alihi salatu wassalam. Det är bra, ni ska tycka om honom. Men en fråga, vem älskade profeten mest alihi salatu wassalam? Du eller sahaba? Vem? Ha? Sahaba. طيب ليش varför gjorde de inte Maulid? Ma'anna as-sabab mawjud. De hade yani orsaken till att fira Maulid, den fanns där. Det var inte någonting som det var inte närvarande, det fanns inte, den fanns. Men de firade inte Maulid och de var bättre än dig. Wa ma taraka al-awwal lil-akhir shay. Wa law kana fihi khayran lasabaquna ilayh. Om det skulle ha varit bra att fira Maulid, de hade gjort det före oss. Och när de inte har gjort det, då förstår man att det inte är någonting bra. Eller hur? Väldigt enkelt och väldigt, väldigt logiskt också. De säger också här att yani de gör det här för att då komma nära och visa sin kärlek till profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Hur kan man komma nära till profeten Muhammed alaihi salatu wassalam och visa sin kärlek till honom? Genom att göra det mest förhatliga hos honom. Yani bi abghadil ashya' ilay. Profeten Muhammad alayhi salam, när han gjorde khutba, vad brukade han säga? Wa iyyakum wa muhtathat al umur fa inna kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar. Varje khutba, eller hur? Han säger iyyakum, jag varnar er för nyinförda. Wa inna sharra al umur muhtathatuha, de värsta av saker i nyinförda saker. Nya saker i islam är de värsta sakerna. De sakerna som Muhammed alaihissalam hatar. Så hur kan vi säga att vi ska komma nära honom genom att göra någonting han hatar? Är det logiskt? Det är inte ma'kul. Och om man verkligen älskar Allah azza wa jalla och älskar profeten Muhammed alaihissalam, vad ska man göra för någonting? Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Om ni verkligen älskar Allah, följ då mig. Då kommer Allah att älska er. Så älskar man Allah Azza wa Jalla, älskar man profeten Muhammad alaihissalam, så ska man följa honom. Är det inte så? Du kan inte säga älskar honom och sen du firar Maulid och du gör någonting som han inte tycker om. Och du följer inte ens honom. Och det är fel. Utan en person som älskar Muhammad alaihissalam är en person som följer hans sunna. Hela året, hela livet. Eller hur? Varje dag försöker vi följa honom. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا. Vi har en god förebild hos Allahs sändebud alaihi salatu wassalam. En annan sak som ulema också här nämner, det är att vi vet inte ens när han föddes. Vi har nämnt här i början på Sira att det inte ens sahih det datumet han föddes. Var det 9:e eller var det 11:e eller var det 12:e eller 13:e och så vidare. Det finns ikhtilaf. Det finns ingen sahih hadith som säger att han föddes den här dagen. Så att det är också något som gör att det blir väldigt tvivelaktigt. En annan sak som ulema också säger här, det är att de framställer det som väldigt oskyldigt. De säger vi samlas, vi ska minnas honom och vi ska göra dhikr, vi ska läsa sira, vi ska läsa poesi, qasaid. Det låter väldigt oskyldigt. Men Kolla vad det har lett till. Vissa av de här maulid, vad gör de för någonting? De läser poesi som innehåller kyrk. Som innehåller kyrk. Där de pratar om att Muhammad alaihissalam, han känner till allting. Eller att han är levande, han har inte dött, han är Allahs ljus och liknande saker. Som är kyrk. Det här blir också fel. Hur kan du fira hans födelsedag, ära honom genom att vara extrem? Och han sa, iyakum wal ghulu, var inte extrem. Och han sa, la tatruni, upphöj inte mig, kam atrat il yahud Isa bin Maryam. Så som kristna upphöjde Jesus. Jag är Abdullah wa Rasul, jag är Allahs profet och tjänare. Men vad gör de i de här festerna? De upphöjer honom över hans nivå. Och det är också fel. Vissa till och med, vad gör de för någonting? De hämtar en stol, en kursi, arsch. Och de säger, gör väg. Profeten Muhammed kommer. Han ska sitta på den här stolen. Inte då, idag säger de det här. På maulid. De säger, profeten Muhammed, yahdur. Han kommer på våran maulid. Kommer profeten idag på våra maulid? Gör han det? Eller ligger han i hans qabr? I barzakh? Han kommer inte på någon maulid, subhanallah. Och vissa säger, det här är våran habib, han har kommit för att förlåta våra synder. Kif förlåta våra synder? Vem är det som förlåter synder? Eller profeten Muhammad alaihissalam eller Allah? Allah subhanahu wa ta'ala. Så att det blir ghulu, det blir överdrift. Och ibland de gör också en massa musik och sånt. Det är inte heller halal i islam med musik. Så hur firar de hans födelsedag med saker som inte har någon grund i islam? Och ulema säger också här, om de säger det är okej med maulid, då blir det okej med andra maulid. Om vi kan fira hans födelsedag, då kan vi fira andras födelsedag. Och det här gör de i vissa muslimska länder. De firar födelsedag av al-Bedawi, och Zainab, och al-Qadiri, och Shadili, och vissa sådana här sufi-sheikher. De firar deras födelsedag varje år. Så det öppnar dörren till massa andra bidrar. Och därför vi säger, ja ikhwa, man behöver inte, eller man ska inte fira maulid. Man ska älska profeten Muhammad a.s. Men att särskilja den här dagen med någonting, ibada eller någonting, saknar grund i islam. Eller hur? Och om det skulle vara någonting bra, så skulle sahaba ha gjort det före oss. Men de har inte gjort det, vilket indikerar på att det finns ingenting gott i att göra det. Okej? Så vi håller oss till profeten Sunna alaihi salam. Och det är också en jätteviktig sak till de här människorna som firar maulid. Vi frågar dem, hal fil islam kifaya? Yani, finns det islam tillräckligt med khair? Eller måste vi lägga till någonting khair? Ja? Är islam tillräckligt för dig, för dig, för dig, för dig? Eller vill du lägga till någonting islam? Är det någon av oss som anser att islam är bristfällig? Det fattas någonting, jag måste lägga till det. En islam är perfekt, men det fattas maulid. Jag måste lägga till maulid. Kan man säga så? Som Imam Malik sa, men za'ama anna Muhammadan, men za'ama anna fil islam bid'atan hasana, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalata. Den som påstår att det finns en bra bid'a i islam, han har påstått att Muhammad sallallahu alaihi wasallam har bedragit uppgiften som profet. För Allah säger, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Idag har jag fullbordat er religion. Fama lam yakun yawma aydin din, fala yakun din. Yani ila yawm al-qiyama. Så det som inte var islam, den dagen Allah uppenbarade, idag har jag fullbordat er religion, kommer aldrig att vara en del av islam fram till domedagen. Så vad är islam? Det är den islam som fanns då Allah uppenbarade, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Och allt som kommit efter, det är inte från islam. Så enkelt är det. Och det som inte är från islam, då har vi ingen nytta av. La khaira fiha. Eller hur? Så väldigt enkelt. Naam. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.